Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till andra avsnittet av podden
Häxor och kamrater.
Väldigt synkat.
Med, som vanligt, med mig Alexandra.
Och mig Rosin.
Och vi är tillbaka i Oda Studios. Bra, 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 bra. Idag tänkte vi prata om ett ämne som vi snuddade lite vid förra gången när vi sa vad vi skulle prata om. Vi ska nämligen prata om dating.
Ja, det blir jätteroligt.
Och vi har ju två experter med oss här idag.
Precis.
Det är ju alltså jag.
Jag antar att den andra är jag. Eller Brenda, vår ljudtekniker.
Ja, för det är bara vi här. Nej, men jag har ju utsett mig själv till datingexpert och du är ju då relationsexperten, tänkte jag.
Ja, men så kan man säga. Men berätta lite grann om hur man blir en datingexpert.
Man dejtar väldigt mycket. Nej, men jag tror att det första, alltså, det första man måste göra, nu är inte det här ett yrke jag har, så det här är inget så här CEO-konsulenttips.
Du är inte Katarina Janusz av dating.
Nej, tack. Jag är inte heller rasist. Men jag tror att det handlar om att man måste vara ganska bra på att läsa av människor. Man måste vara en duktig, oj, kommunikatör. Och man måste vara, det här är kanske drygt att säga, man måste vara en intressant person. Men man måste i alla fall kunna framstå som en intressant person.
Man måste väl vara ganska lyhörd också, tänker jag.
Framförallt, ja. Väldigt bra på att läsa av folk och se vart man ska möta dem, liksom. Kunna matcha dem. Och så tror jag också att man måste ha ganska mycket självdistans. Man får inte vara så rädd för att göra bort sig eller för att verka för på eller för att verka för av eller för att verka saker.
Ja, alltså det känns som att dating är ett ämne som är så himla, vad ska man säga, hett just nu. Det är många datinggrupper på Facebook och liksom, framförallt tjejer pratar väldigt öppet med varandra åtminstone om sina datingerfarenheter, datingappar, finns datingpoddar, allt möjligt så. Mm. Håller du med om det?
Ja, absolut. Absolut, och jag tänker väl att det är för att de flesta tjejer dejtar killar och att det hänger ihop mycket med så här feministiska rörelsen och de typen av snack man har. Mm. Eller, vad tror du?
Jo, men jag tror också verkligen det. Verkligen den här grejen med att många tjejer dejtar killar, för det är ofta de historierna man hör. Mm. Det känns som att liksom lesbiska tjejer eller tjejer som dejtar tjejer liksom har det så himla bra så att de har liksom inga läskiga historier att berätta på samma sätt som tjejer som dejtar killar har. Så därför tänker jag att det blir naturligt att de flesta historier man hör, också såklart på grund av heteronormen, är tjejer som dejtar killar.
Mm. Och sen antagligen för att det också finns fler. Så, alltså det är fler som dejtar killar än vad det är som dejtar tjejer.
Mm.
Men jag har också sett att en del av politiska skäl slutar dejta killar. Att jag hör folk prata om det liksom på kaféer och ser det runt mig bland vänner. Och jag själv har också börjat tänka på ja, men, där, just det här, hur pass påverkar det man av heteronormen när det kommer till ens, ja, men så här, ens mest privata liksom, ja, men just med relationer och med kärlek, vad vi attraheras av, vem vi attraheras av. Och hur mycket som är liksom itutat i en att man ska gilla killar om man är tjej.
Ja, precis. Jag har liksom kanske sammanlagt varit singel i typ 2 månader. Sen jag började överhuvudtaget träffa folk och dejta så här. Och jag funderar så himla mycket på det. Att man liksom relationssurfar. Man så här hoppar från en relation till en annan. Jag har så himla svårt att träffa mer än en person i taget. Även om jag skulle vilja det. Alltså jag ser ju hur alla så här tuffa singeltjejer gör i dagsläget. Ja, men dejta runt, har inte någon fast relation med någon.
Eller trivs. Är det poly?
Eller poly då. Som,
det är ju också så här inne typ. Alla ska vara poly.
Ja, men verkligen. Alltså det har ju verkligen blivit den nya tidens, eller den här tidens liksom dejtingkultur. Mm. Att man dejtar polyamoröst så att säga. Att man liksom dejtar inte exklusivt och det är ganska ute nu. Men jag har liksom aldrig lyckats med det riktigt. Och som sagt, även om jag har velat göra det så har det varit jättesvårt för mig. Att lyckas med det. Men du är mycket bättre på det.
Ja, men jag ser inte det som en bedrift. Alltså jag tänker bara att man är olika. Alltså jag lägger ingen värdering i om man vill dejta monogamt. Eller om man vill dejta flera samtidigt. Jag tänker bara att vi är olika. Vissa personer är sådana som håller på länge med en och samma uppgift. Liksom, medan andra är sådana som är kreativa och typ ska göra allt samtidigt. Och är kanske lite så här. Jag definierar mig som den som är så här kreativ. Men också lite så här. Kommer på idéer men inte. Jag tycker den roligaste delen av ett projekt är i början. Liksom, och...
Ja, det är en jättebra jämförelse. För att jag är verkligen den personen som sitter länge med en uppgift.
Men jag tror att det är det handlar om. Alltså hur vi är i vår... Ja, vilka personlighetsdrag vi har helt enkelt.
Ja, precis. Alltså jag tror, eller jag hoppas att det är mycket sånt. För att man får ju ganska lätt känslan av att ja, men man är lite så här gammalmodig och lite liksom stuffy helt enkelt. Om man i dagsläget är i typ en monogam relation utan något som helst liksom... Ingenting som gör det speciellt eller på något sätt sticker ut från heteronormen. Alltså man är inte typ, man har inte en jättekonstig åldersskillnad mellan sig. Man är inte liksom gay, man är inte poly, man har inget öppet förhållande. Ingenting egentligen.
Utan det är bara helt här, vanliga hetero.
Ja, villa, Volvo, Vove, heteros.
Förutom att ni inte har villa, Volvo, Vove.
Nej, precis. Men vi har förstahandskontrakt i Stockholm.
Vilket är typ värre.
Ja, exakt. Det är väldigt, väldigt settle down, liksom.
Ja, men precis. Men varför tror du att du hoppar mellan, eller inte mellan förhållanden, men från ett förhållande och sen in i nästa?
Alltså, jag hoppas verkligen att det finns en bättre anledning än den jag själv tänker på spontant. Vilket är så här, man är i ett förhållande som, liksom, för det är ju alltid så, alla som har förhållanden kan väl känna igen den här grejen att det känns jättehärligt, typ första året kanske, max. Och sen så började det liksom...
Stackars dina pojkar.
Nej, men bear with me. Alltså det är inte så att det alltid liksom stagnerar efter det. Utan den här liksom blixtförälskelsen är ju över. Och sen övergår det till en annan fas i förhållandet. Kanske typ så här, ja, men någon typ av partnerskap som är liksom starkt eller någon så här fördjupad liksom känsla av kärlek och liksom sådana saker, fördjupade band. Det behöver ju inte alltid liksom gå dåligt.
Sen går det ut för.
Men det är lite som livet är, du vet. Man är ung och har roligt och sen så blir man äldre och det behöver inte vara dåligt för det. Liksom. Men man blir äldre och det blir ju förhållanden också. Men ibland så blir det ju dåligt. Eller man är liksom inte lika kär längre. Men då kanske det är liksom, i mitt fall i alla fall, så är man ändå kvar i det förhållandet för att det finns många andra kvaliteter som man uppskattar. Typ så här, min kompis frågade mig häromdagen vad som var det bästa med att vara i ett förhållande. Och jag bara, ja men att man alltid har sällskap tycker jag är trevligt. Liksom. Man är alltid så här, särskilt om man bor ihop, att någon är alltid där och så här, man kan alltid kommentera någonting högt så har man någon som svarar och lite så. Sån sak är ju kvar.
Jag känner mig så ensam. just det där, man kommenterar någonting och det är någon som svarar. I mitt hem är det ingen som svarar.
Men det är helt självvalt i ditt fall.
Eller? Jo, eller. Jo men där.
Ja men precis, det är kanske liksom en av de bästa kvaliteterna. Men saken är ju den att man måste ju inte vara ihop med någon för att få det. Nej. Det kan man få liksom i en kompisrelation också. Eller egentligen vilken
man kan
annan...
bo i ett kollektiv.
Ja, precis. Alltså vilken annan typ av relation som helst förutom den med en psykopat som ignorerar personer som pratar.
Ja, typ mina förhållanden.
Alltså typ såhär, inte helt ovanligt bland män faktiskt.
Ja, faktiskt.
Mm. Men ja, men i alla fall, man har de kvaliteterna som man ändå trivs med. Typ så här, någon som kan hjälpa en med att komma på vad man ska äta till middag. Typ den grejen att man lagar ju aldrig, eller väldigt sällan middag till sig själv och anstränger sig känns det som. Liksom. Man lagar inte en hel rätt och bara, ja det här ska jag äta nu och sätter
Nej,
sig.
Nej, det är också varför jag aldrig lagar mat.
Ja men du ser, sådana saker liksom. Som kommer med att bo med någon eller att vara i ett förhållande med någon.
Mm.
Men man kanske inte har den där kärleken kvar helt enkelt. Och då stannar man ändå kvar i förhållandet tills man blir kär i någon annan.
Ja.
Och sen så gör man slut och så inleder man ett förhållande med den istället.
Men menar du att för att kunna avbryta det första förhållandet så måste man ha blivit kär i en annan? Kan man inte göra slut för att man bara... Ja, man, alltså, eller för det första så måste jag bara säga att jag tycker inte att det är... Att kärlek är den här förälskelsefasen. För att du har ju helt rätt, det är ju vetenskapligt att... den här förälskelsefasen håller sig i 18 månader tror jag, vilket är 1,5 år.
Ja.
Och som jag tror att vi känner igen oss i. Men, och jag tycker egentligen att ett förhållande behöver absolut inte ta slut bara för att de här kemikalierna har lagt sig i kroppen och alla liksom glada hormoner, utan jag tycker verkligen att den fina kärleken är den som är så här, vilar på något så här intellekt typ. Alltså som är så här, ja men jag uppskattar de här kvaliteterna hos dig. Jag tycker om att dela mitt liv med dig. Och att det är baserat på någonting annat än en fysisk attraktion och pirr i magen liksom.
Absolut, jag håller helt med om det. Och i liksom ett bra förhållande så är det ju så det blir efter blixtförälskelsen liksom.
Mm.
Eller ett förhållande som håller sig. Det är ju det att mena lite grann med de här fördjupade känslorna och liksom fördjupade band och så.
Mm.
Som uppstår mellan personer.
Mm.
Men det, ja, det är ju inte alltid det händer tyvärr. Utan när blixtförälskelsen är över kan det också visa sig så här, okej men den här... grobianen har jag ingenting gemensamt med.
Mm.
Eller han liksom plockar aldrig undan efter sig och är äcklig.
Mm.
Och jag förstår inte varför vi är ihop. När man börjar ställa sig den frågan lite grann.
När killarna blir äckliga.
Ja, men när man börjar fråga sig så här, varför är jag ihop med den här personen? Då kanske man borde liksom... det kanske är någon slags klocka, tänker jag.
Mm.
Man kan ju också fråga sig det utan att... för den delen var redo att göra slut. Det kan också vara en, liksom en rent filosofisk eller existentiell fråga man ställer sig.
Ja, eller bara en fas liksom.
Absolut.
Att man är trötta på varandra. Ja, men jag tänker just på det här som du säger att man... För jag känner igen det med att man är i ett förhållande. Men att det är lättare att lämna det om man är kär i någon annan. Att när man, så länge man inte har hittat någonting man tycker är bättre typ. Så finner man sig i... Eller finner sig, men man ser sig inte om liksom.
Ja, men exakt. Alltså det är väl lite det jag försöker peka på. Och det tycker inte jag, alltså jag vill bara... man, det är klart att man kan lämna ett förhållande utan den grejen. Självklart, utan mina egna erfarenheter lite grann.
Du bara, en kvinna ska vara med en man.
Fjättrad vid äktenskapets heliga kättingar. Nej, men... anledningen till att jag tänkte på det var att jag, ett litet sidospår, jag intervjuade Po Tidholm, som är en journalist och författare, hållit på mycket med så här glesbygdsfrågor och så. Och jag frågade honom så här, hur kommer det sig att små kommuner i så här, bruksorter fortsätter med politik som uppenbarligen är skadlig för orten? Till exempel att man investerar jättemycket i ett jättestort projekt, typ så här IKEA i Haparanda, som skulle ge liksom 400 nya jobb och det skulle vara en gymnasieskola där och det skulle vara ett fritidscenter och så vidare och så vidare. Men det här projektet havererade totalt, investerarna drog sig ur, kommunen hade skrivit på ett kontrakt som gällde i flera år så de var ändå tvungna att betala massa grejer för det där.
Mm.
Och liksom det vart inga jobb och så här. Och det här är ju inte en isolerad händelse utan det händer hela tiden ute i bruksorter i Sverige. Och jag frågade honom hur det kommer sig att det är så, att man fortsätter satsa på de här grejerna trots att det finns massa bevis på att det inte funkar. Och han bara, ja det är för att det inte finns något bättre alternativ. Och jämförde just det med ett äktenskap. Han bara, det är som att man har varit gift länge och i 10 år har äktenskapet varit dåligt. Men folk skiljer sig inte förrän de hittar ett bättre alternativ.
För att man vet inte vad alternativet är. För att det är tryggare att stanna med något man vet vad man har.
Exakt.
Än att lämna någonting.
Exakt.
Och inte veta vad som komma skall. Liksom.
Precis, det är tryggare, det är bekvämare också.
Mm.
Så jag tänker att det kanske är lite den mekanismen. Liksom.
För jag känner inte igen mig i... Jag hör vad du säger och jag förstår det och jag tror att det är så för väldigt många. Men jag själv har alltid varit väldigt impulsiv. Och så fort jag känner att min relation börjar gå ut för eller liksom att det börjar dö eller att jag känner att jag börjar attraheras av en annan person eller flera andra personer, så brukar det ta slut ganska snabbt därefter. Och ibland... jag har inte hunnit ta slut innan jag träffar en ny person. Och så har det i sig varit så här, ja men precis som du säger, ett tecken. Men att jag kanske inte har varit så här eftertänksam och gått hem och bara, nu ska vi reda ut vår relation. Utan bara så här hoppa på tåget. Eller det var så när jag var yngre. Nu har jag lärt mig av mina misstag och blivit lugnare liksom. Generellt. Men jag är väldigt mycket så här, just den här känslan av att så här, peppen av att någonting är nytt. Den känslan ger mig ganska mycket energi och jag har haft ganska svårt att stå emot den.
Mm.
För du är ju mycket mer eftertänksam än vad jag är. Och du, som du säger, du är ju den personen som kan jobba länge med en uppgift och så här, vill jag förbättra den och så här, sitta och pyssla och så här, omarbeta och så vidare.
Mm.
Medan jag är så här... vill göra det snabbt för att jag, när jag har feeling liksom. Och sen vill jag lämna det ifrån mig och göra någonting annat.
Ja, jo men verkligen. Jag är absolut noll impulsiv. Så det blir så himla tydligt, en jättebra jämförelse tycker jag. Det blir så himla tydligt illustrerat när man ser på det så. Jag var impulsiv en gång i mitt liv och mådde jättedåligt av det.
Du så här, gick och handlade utan att ha skrivit en inköpslista.
Nej, ja, usch, nej, så långt skulle jag aldrig gå.
Nej, jag
åkte till Göteborg utan att ha planerat det. Och typ så här, köpte biljetten samma dag, basically. Och bara, nu. Och det var också så här, jag hängde med Erik dit. Och det, alltså jag ångrade mig så mycket. Och jag fattar typ inte riktigt varför, så här, det här kanske var 2 år sedan. Mm. Varför jag tyckte det var så jobbigt utöver att det bara var oplanerat.
Mm.
Så att jag är absolut den som liksom jobbar mycket mer med saker och ting. Men också för att jag har så här gnagande, stark existentiell ångest och oro inför liksom tillvaron generellt. Att jag alltid tänker så här, varför gör jag saker? Varför gör jag saker överhuvudtaget? Varför tänker jag så här? Varför är, ja men typ den här frågan, varför är man i en relation? För mig är det mycket mer existentiellt betonat än så här, åh jag är uttråkad nu.
Mm.
Typ så här, varför jobbar jag? Finns det andra alternativ? Varför gör jag det här? Varför gör jag inte så?
Mm.
Och de här frågorna tror jag liksom stävjas lite, eller den existentiella ångesten stävjas lite grann av att jobba med saker. Och inte bara lämna dem, för att då blir de så meningslösa för mig.
Mm.
Men det är verkligen bara högst personligt. Mm. Men det är också väldigt, väldigt... ja, men så här, det är fjättrande på ett sätt. För att det finns ju en mycket större frihet i att bara kunna lämna en sak. Alltså oavsett om det är en relation man inte är så glad i. En uppgift man inte längre tycker är rolig.
En arbetsplats.
Absolut. Eller? Alltså alla sådana saker. Jag tror att det finns en sån styrka i att bara kunna gå iväg.
Mm. Men det är så himla intressant att du säger det, för att jag ser också min impulsivitet som en form av ångest. Alltså typ som du säger att du får liksom existentiella krisfrågor hela tiden. Jag tror att jag har ju också det, men jag hanterar dem genom att inte lägga ner så mycket tid i saker.
Mm.
För att då blir fallet högre. Om man känner att det sen gick åt helvete.
Ja, precis. Du gör med den här, ja men då testar jag någonting annat istället.
Alla människor agerar olika på grund av hur vi hanterar vår ångest.
Typ. Ja, men det är absolut. Det är så himla...
Allt handlar bara om ångest.
Ja, men jag tror det. Alltså vi föds skrikande in i den här världen.
Och vi dör. Nej, gud, det vore hemskt om man dog skrikande.
Nej, men det tror jag inte man gör. Eller kanske man skriker på insidan.
Nej, usch. Nu kommer alla få dödsångest. Vi har ju pratat en del om det här. Jag har pratat om vilken typ av killar man... För jag har dejtat mest killar. Och de allra, allra flesta har varit väldigt, väldigt vita, svenska, lugna, lite så här introverta och gärna med någon så här under ytan, lite så här weird, kanske kreativitet eller någonting som jag tycker att bara jag ser. Alltså så här, att de är väldigt duktiga, de är väldigt roliga på ett så här sätt som man måste lära känna dem först för att förstå.
Killar är ju också väldigt duktiga på att få tjejer att känna så här, du är den enda som förstår mig.
Alltså ja. Ja, men också så här, men de, det är ju för att de tror att de är så jävla speciella.
Ja, exakt. De tror att man aldrig har träffat någon annan kille som bara man själv förstår.
Ja, exakt. Man bara snälla, alltså, vet hur många killar jag har gjort det här med?
Exakt.
Nej, men jag tror att, men ja, och det här hänger ju ihop med en jätte, man, det kan man ju dra till så här genusroller och typ så här, vad, att killar inte arbetar med så här personlig utveckling på samma sätt som tjejer gör och därför tycker de att de är så himla speciella för de förstår inte sina känslor så de tror att det egentligen handlar om någonting jättesvårt. Och man bara nej, alltså du har bara ångest över det här. Du är inte så speciell liksom.
Verkligen, alltså den grejen. När de bara, det här känner jag igen så himla väl. Från typ alla killar jag någonsin har dejtat eller varit ihop med. Mm. När de har ett problem, när de typ mår dåligt över någonting. Då tänker de att det här måste ju vara jordens undergång. För att de har så dålig kontakt med sina egna känslor. Att de mår liksom aldrig dåligt. Men när de väl gör det, då känner de liksom inte igen det där. Och bara, herregud. Jag mår dåligt, jag håller på att dö liksom. Man bara, herregud, jag känner så där varje kvart liksom.
Men också så här tror jag att det är att de har liksom inte så här, inte bara känslan av att må dåligt utan typ känslor överhuvudtaget. Typ att shit, det ställs krav på mig.
Ja.
Och det här var, men de kan inte liksom säga så här att jag blir stressad när du säger de här grejerna för att det känns som att du ställer krav på mig och då känns det som att du förväntar dig de här grejerna av mig som jag inte kan ge dig typ. Som jag tänker att jag hade formulerat mig som. Men för dem blir det bara så här, det händer någonting obehagligt så jag taggar hitåt liksom.
Ja, ja men verkligen. Men också det här med att de överhuvudtaget blir stressade när man ställer krav på dem.
Alltså ja.
Liksom,
kan vi prata om det?
Ja, verkligen. Alltså, jag tänker att man själv ställer ju krav på sig själv hela tiden. Och bara, ja men jag ska vara duktig på den här grejen. Jag ska liksom, när jag ska sminka mig då vill jag att mina eyelinervingar ska se ut så här. Och så vidare och så vidare.
Mm.
Men, och det är liksom exklusive kraven omvärlden ställer på en.
Exakt. Och jag tror också att det handlar jättemycket om att vi som tjejer socialiseras in i det här beteendet att vi ska så här, omhulda mannen hela tiden. Vi ska alltid tillgodose mannens behov, vi ska skratta åt skämten fast de är skittråkiga. Om han liksom, om han tycker det är jobbigt när jag hör av mig för ofta, då ska jag verka sval. Om han tycker det är, ja, man ska bara så här, anpassa sig efter killar så att de ska kunna fortsätta vara killar. Liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, precis. Och det värsta av allt är liksom att när man inser de här sakerna och då känner man så här, okej, okay, jag tänker inte göra det här. Jag tänker inte bejaka din killighet för att det gör mig illa. Då vet man liksom, och det här insåg jag ganska sent i mitt liv, att det står liksom 50 andra tjejer redo att göra det åt honom.
Ja.
Och det är så himla nedslående insikt.
Ja. Ja, men ja. Och men då jag skulle vilja säga så här, ja, men då får någon annan ta den skiten liksom.
Ja, absolut. Alltså det är ju ingen anledning till att man själv ska fortsätta göra det.
Nej.
Men man är så himla, jag vet inte, jag kan få en känsla av att jag vill att de ska förstå att det här är inte gångbart. Du kan inte göra så här i en större kontext, inte bara mot mig liksom, utan så här, du beter dig illa, lägg av med det. Men när det kommer finnas folk, och det vet ju snubbarna också, som kommer att bejaka det, som kommer att vara okej med det, som kommer att lägga sig platt och så vidare. Alltså de bara avverkar tjejer på löpande band som liksom går igenom den här fasen själva varje gång. Det blir så himla hyperindividualiserat, man kan aldrig förändra någonting på en liksom strukturell nivå.
Nej, nej, och sen så kan det ju också vara typ, eller jag kan känna så här rent, alltså väldigt så här bara mig själv i den relationen, alltså väldigt så här personligt, att man blir så här svartsjuk för att man vet att så här, eller ja, men man tycker ju om en person och man kanske vill vara med honom, men så delas man i den här så här ens feministiska ideologi, man bara rent ideologiskt så ska jag fan inte stanna i en relation där jag inte mår bra, jag känner att jag ger mer än vad jag får. Typ all min energi går åt hans problem, noll av hans energi går till mina problem och så vidare.
Absolut.
Och sen samtidigt så känner man ju så här, fan jag tycker så jävla mycket om honom, jag älskar typ somna med honom, han är så jävla rolig typ när vi gör de här grejerna, alltså så här, alla kärlekskänslor. Och så blir man så himla tudelad och så blir man så jävla, man vill ju egentligen lämna den relationen då och att han ska stanna ensam och gråta i resten av sitt liv och bara fan, Alexandra var det bästa som hade hänt mig.
Exakt.
Hur kunde jag inte treat her som en typ gudinna?
Ja.
Och sen så vet man att det kanske inte är så, han kanske hittar en annan tjej som är
precis som en själv var innan. Det är ju det som är problemet. För dem så är vi liksom, just precis som det du säger, att de lägger noll av sin energi på en själv liksom. De hjälper en inte med ens vardagsproblem. De liksom kassar på att trösta en när man verkligen är ledsen. De liksom planerar inte tillsammans med en.
Alltså, förlåt, just det här med så här, trösta, så här, dålig på att trösta någon. Jag har varit med om så här, ja, men typ att jag kanske messar med en pojkvän. Alltså en tidigare pojkvän när vi var ihop. Och bara, fan jag känner mig så jävla ledsen över det här, bla 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 bla. Och han skickar en så här sad smiley.
Ja, jo, men jag har
och det
också,
var slut där liksom.
Jag har också varit med om det här. Och du vet så här, hans försvar var, men du tycker ju den smileyn är så himla gullig. Så jag tänkte,
vad är det för usel jävla excuse?
Ja, jag vet inte.
Jag skickade en gullig smiley till dig. Är du inte glad?
Jag vill bara få the record säga att detta hände i ett tidigare förhållande.
Gud, det är ju fan grovt.
Ja, det är grovt. Men alltså det värsta är liksom att i där och då så kände jag så här, jag kände verkligen, jag tycker att den här dualiteten och tudelningen som du beskriver är så himla återkommande i relation generellt.
Mm.
Inte bara i liksom den frågeställningen.
Mm.
Typ i det här fallet så kände jag så här, okej, jag är irriterad och arg och ledsen för att du verkar ju inte kunna ta det här på allvar, du anstränger dig inte.
Mm.
Men jag tycker samtidigt så här, men gud, han ändå tänkte så här, jag tyckte den här var gullig, det fanns en tanke bakom liksom.
Mm.
Och i hans värld så är det här en ansträngning. Alltså jag vet, det är idiotiskt liksom, men så kände jag då.
Mm.
Och det är så himla jobbigt för att man, till syvende och sist så är man ensam. Alltså man har liksom såklart systerskapet som backar upp en, man har liksom feministiska teorier, nu med sociala medier så är man mer liksom connected än någonsin med likasinnade, med folk med liknande erfarenheter. Man har sina vänner och så vidare och så vidare. Men när man står där och har fått det här sms:et, om man är ledsen, då är man ensam. Och då är den enda personen han som skickade det sms:et.
Mm.
Och det är liksom, då kan man inte hjälpa att ursäkta det, både för sig själv och för honom.
Mm. Även om jag absolut inte hade lika uttalad liksom, koll på hur jag stod politiskt eller så. Även när jag var 17 och blev ihop med min första pojkvän. Så har jag alltid varit så här, ja, men, så här, varit noga med mina basic feministiska liksom ståndpunkter. Typ att så här, min kropp är min kropp, du ska inte bestämma de här grejerna över mig. Och sånt där. Men just det här känslomässiga har varit någonting som jag har fått erfara och lära mig. Liksom. Det var ingenting som jag förstod när jag var 17.
Nej, verkligen. Jag tycker att det är så viktigt att vi pratar mycket och högt om det känslomässiga arbetet man utför. Inte bara när man är liksom i en monogam relation, utan när man har med män att göra överhuvudtaget.
Den första relationen, jag visste så här, okej, män och kvinnor har inte lika bra i samhället. Som kvinna så kommer jag liksom vara med om saker och är med om saker som inte män kommer vara. Och så var jag i en relation med en kille som hade ganska mycket så här svartsjukeproblem typ. Och som var ganska kontrollerande och inte så nice liksom, tycker jag nu när jag tänker tillbaka på hur vår relation var. Och just det här med att så här splittas mellan en så här, det här tror jag på, och sen det här var min relation så här, för att hålla ihop den typ. För jag minns ett tillfälle när jag hade på mig en vit t-shirt med tryck på och jag hade ingen BH under. Och han tyckte att det var jobbigt att jag, som han tyckte då, visade mina bröst för folk. Det var sommar så jag hade ingen tröja över. Så jag hade bara min t-shirt. Och det, jag var liksom 17 och jag har alltid haft väldigt små bröst. Så att det, för det första så är det ingen som ser mina bröst. Alltså, inte för att det hör till saken. Men de är liksom inte. Det var ingen som la märke till det, för att det var liksom en 17-årig tjejs tuttare så här, med en eller ja, jag vet inte, det är så här, det var väldigt, väldigt konstigt, och, då, och det tyckte jag så här, att så här, men fan, varför kommenterar han om jag har BH eller inte, så här ska det inte vara liksom, och så blev det ett bråk liksom, och så började vi bråka, och det hände vid något annat tillfälle också när jag hade en klänning på mig. Och inte hade BH. Han tyckte att om jag lutar mig fram så kan man ju se. Och killar tittar mycket mer än vad man tror. Och att jag borde skyla mig liksom. För hans kompis skulle komma. Och jag liksom, jag blev så jävla frustrerad och förbannad. För jag bara, men nej, jag tänker fan ha det här på mig. Men jag visste att om jag inte liksom går honom till mötes så kommer det vara bråk. Och jag kommer bli ledsen och vi kommer bråka och det kommer bli... Ja, men så här, för husfridens skull så bara okej, tog jag på mig en tröja och kände att jag så här gjorde våld på mig själv typ. Ja. För att... ja, men för att så här tillgodose hans svartsjuka behov typ. Och det var ju en sån sak som det var aldrig... Liksom jag visste halva biten så här, att jag har rätt att ha på mig vad jag vill. Men vad gör man sen då? Alltså så här, nästa bit. Vad händer med det emotionella liksom? Ska jag bara, jag gör slut nu för att du sa att jag skulle ha på mig en tröja. Det är ganska svårt att göra det liksom.
Ja, men verkligen. Alltså det är det jag menar med liksom att... Alltså naturligtvis så kan det också vara svårt att veta när ens fysiska gränser har korsats och sådär. Men den diskussionen, där finns det så mycket mer konkret stöd att hämta menar jag. Det finns liksom...
Ja, absolut.
Om du berättar den här historien för någon så säger liksom vem som helst som är vettig i alla fall bara okej, men han hade helt fel. Du har helt rätt i din känsla att du gjorde våld på dig själv. Och han har gjort ett maktutövande över dig.
Liksom. Ja, men precis.
Men verkligen så här, också sant som du säger. Men vad händer sen då? Alltså vad gör man för att bearbeta det här? Hur vet man liksom vilken väg man ska ta rent emotionellt? Jag menar, det här är ju en följd av... Jag har jobbat på en kvinnojour och ser det mycket liksom. Att det fysiska våldet, det kan man få... eftersom det är så konkret och så tydligt så kan det också finnas konkreta och tydliga svar på det. Men de emotionella ärenden, den psykiska misshandeln, är så mycket svårare att komma åt. Så är det ju i rätten också, tänker jag.
Och det är väldigt svårt också att så här, förklara det för någon, för att taget ur sitt sammanhang så kan det verka som en ganska liten... Alltså om jag skulle säga så här, men han gav mig en örfil, då är det så här, wow, för fan vad sjukt. Men om jag skulle säga så här, han sa åt mig att ta på mig en tröja, då kan man bara säga, men aha, okej, det var väl bara en liten skitgrej typ.
Ja, men precis. Det behöver inte ens vara liksom så allvarligt och dramatiskt, för det här är ju liksom frukt, alltså så här, verkligen vidrigt, tydligt liksom, exempel. Men det kan vara också så här, bara, ah, men han svarade inte när jag frågade honom någonting. När jag sa så här, tycker du att de här är fina? Så tittade inte hans ens upp. Och
nej, men precis, liksom, att man blir ignorerad.
Man blir ignorerad, man blir liksom typ osynliggjord.
Utfryst, ja, exakt. Utfryst ur ens egen relation.
Ja, men exakt. Alltså, alla de sakerna är ju på något sätt en emotionell börda som man bär. Liksom, och som man hela tiden kompromissar med och förhandlar med. Men nu har vi verkligen pratat mycket om det här och inte om dating.
Exakt vad jag också tänkte på. Men jag tänkte på att dating, att det handlar ju också jättemycket om... För att när man dejtar så hamnar man ju i det här också. Men när man dejtar så är det som att man... nej, men jag har tänkt på att när jag dejtat killar så, och vill liksom vara gullig mot dem, flirta med dem, vara så här, att de ska bli intresserade av en, så är, man, är jag väldigt så här... Ja, men visar att jag ser vad han är intresserad av. Jag kanske köper, ja, men typ säga att han har råkat nämna att han verkligen älskar, jag vet inte, en sorts godis. Och då ser jag till och bara nästa dejt så bara, ja, men här, jag tänkte på dig, blink blink, här får du lite godis liksom.
Ja,
eller så här, att man hela tiden, eller man vet att han ska typ ha en jobbintervju och då hör man av sig efteråt. För visa att man bryr sig om honom, att man tänker på honom och bara, hur gick det på din jobbintervju? Och att det är väldigt, ja, men det är sällan man får den grejen tillbaka, utan det är typ mer att han bara hör av sig och då är det typ flörtigt.
Ja, ja, men det verkar alltså exakt så. Jag känner igen mig till punkt och pricka i det här. Både när man dejtar, alltså de 2 månaderna som jag har varit singel och dejtat. Men också när man liksom i början av en relation, i mitten av en relation, i slutet av en relation. Det är alltid den här grejen liksom. Typ så här, ja, men han är ledsen över någonting. Då ser man till att fråga, okej, men vad är du ledsen över? Hur kändes det? Tänk om du skulle tänka så här istället.
Kan jag göra någonting för dig?
Kan jag göra någonting för dig? Vill du göra någonting annat nu kanske? Vill du inte prata om det? Vill du prata om det?
Ja, alltså, men exakt. Man bara är såhär, jag är flexibel för dig för det är du som är ledsen här nu.
Precis, man slår liksom knut på sig själv.
Mm.
Men att de är så här, varför är du sur?
Sluta vara sur på mig. Det blir jättedålig stämning då.
Det är jobbigt för mig.
När du är sur hela tiden.
Trots att det är jag som har gjort någonting som gör, ja, att du är ledsen.
Ja, men den också. Jag brukar tänka på 2 små barn som är på dagis. Och så här, är den ena så här bråkig och typ knuffar den andra. Och den andra så här ramlar på rumpan och börjar gråta. Och då börjar den första gråta också. För att du gråter så här. Och sen bara... Men vänta, det var du som var ett litet asshole här, lilla barnet.
Exakt, bara du knuffade mig. Ursäkta att det gjorde ont.
Nej, men exakt så här, det är inte synd om dig för att du blev ledsen för att jag blev ledsen.
Exakt, ja, men verkligen den grejen. Alltså det är helt otroligt. Men det är den, ungefär den trösten man får liksom.
Ja.
Och sen så måste man trösta dem för att de blev ledsna. Och man bara, nej men tänk så här, det var ju inte så jag menade.
Åh, herregud. Men det är ju typ det mest terroriserande när man måste så här förklara hur han ska bete sig när han ska trösta mig. Jag är ledsen nu, jag vill att du ska fråga mig hur jag mår. Samtidigt som man känner känslorna i sig.
Ja, alltså jag har behövt säga så här, du kan säga så här till mig. Så ja, det kommer bli bra.
Alltså det där är ju så jävla, det är så jävla stört. Men ja, jag har varit med om, eller typ som jag som brukar, inte så mycket längre, men ibland kan få så här panikattacker. Och att det är, nu inte det att jag blir ledsen, utan det är mer att man blir rädd och det är väldigt obehagligt liksom. Men att jag då har fått så här instruera killar i så här, när jag har en panikattack, då vill jag att du ska hålla dig lugn och typ fråga om jag behöver någonting, kanske hålla mig i handen eller ge mig en kram eller liksom, beroende på omständigheterna, bla bla bla. Och sen har jag fått förklara det samtidigt som jag har en panikattack för att han tror att jag är arg på honom. Så att jag måste liksom så här, typ så här, mellan mina hyperventileringar liksom. För när man har så här kraftig ångest så kan det ofta vara så att man liksom hyperventilerar eller man känner sig väldigt yr eller man mår väldigt, väldigt fysiskt dåligt. Ibland tror man att man håller på att svimma eller dör eller någonting. Och att man då står där och hyperventilerar och bara, ja, jag har en panikattack. Jag vill inte att du ska tro att jag är arg på dig. Alltså, det är helt sjukt. Men det har hänt på riktigt. Och också så här, typ om han blir ledsen då, eller tycker att det är jobbigt att jag får en panikattack. Men bara, du behöver inte vara, alltså så här, det är helt, alltså det är absurt.
Det är vansinne, verkligen. Och jag undrar så här om det kommer sig jag tror verkligen att det är en kombination av total egocentrism från deras håll. Så här, att allting det handlar om dem liksom.
Ja,
deras mående är i centrum. Om de är ledsna så är det viktigast för dem att de är det. Om man har bråkat om någonting och till exempel jag blir skitledsen och börjar gråta och bara jag orkar inte med det här, jag tycker det är så jobbigt att känna så här. Mm. Då kan han liksom inte lägga det åt sidan, det vi har bråkat om, och bara hörru, lugna dig nu liksom, eller så här, ta det lugnt, vi fixar det här. Utan bara nej, men du sa att jag var dum som inte stängde brödpåsen, så att I'm sorry, there's nothing I can do for you now.
Ja, och så här, gud, jag kommer på så mycket så här osofta situationer som jag varit i med killar som jag har dejtat eller varit tillsammans med. Så att just det här när de bara, varför är du sur? Och man typ ligger och är verkligen så här helt jätteledsen eller helt förstörd. Och det kan vara utlöst av ett bråk mellan en, men det kan också vara liksom någonting som har hänt i mitt liv som han inte har varit en del av liksom, men att man... Alltså jag menar, om jag kommer hem och min kille ligger typ i fosterställning och gråter, inte en chans att jag skulle börja bråka med honom
det
då.
Det är ju helt otroligt när man vänder på scenariot så.
Men det är så empatistört.
Det är absolut empatistört. Det brings me to my next point. Det är total egocentrism, empatistört.
Mm.
Och också så här, ja, tyvärr, alltså jag tror att det är en släng av att de inte bryr sig lika mycket om en själv som de bryr sig om sig själva. Alltså så här, jag tänker att man måste se på det nyktert och inte vara så här... För att det är så lätt för oss tjejer att bara, han bryr sig inte om mig, det jag har gjort någonting som gör att han inte gör det. Nej, han är tjockskallig, det är därför han inte bryr sig. Han bryr sig inte mer om någon annan tjej liksom. Det är bara att så här, det bekommer honom inte lika mycket. De lär sig att inte bry sig om kvinnors känslor lika mycket.
Ja, absolut. För kvinnor är hysteriska och lite galna och liksom så här, dramatiska och...
Ja, precis.
Och det här är ju liksom en gammal föreställning, alltså den här föreställningen om kvinnan som uttrycker känslor, vare sig det är liksom att man är konstruktiv och kan kommunicera det på ett samlat sätt eller att man bara är så jävligt ledsen och typ kastar saker och är arg, så har den här bilden av kvinnan som hysterisk när hon uttrycker känslor, det är en gammal patriarkat, alltså det är verkligen så här ur idén om som är i patriarkatet om hur kvinnor är liksom. Mm. Så här har det varit i alla mina relationer i olika grad. Vissa killar har varit bättre på att uttrycka känslor än andra, vissa har varit mer empatiska än andra och så vidare, men det här är det här händer alltid när man är i en relation med killar, och jag vet inte. Och den tjej som inte håller med om det tror jag bara inte är medveten om det. För att det här händer, jag ser det i alla relationer.
Ja, samma här. Men det är också det som för mig tillbaka till den här himla nedslående idén om att man själv har identifierat det. Och känner så här, jag vill inte leva med det här längre. Mm. Och så står de där, de 110 000 andra tjejerna som också kommer att behöva vara med om det här. Men de är villiga... Ett tag i alla fall. Precis som man själv var i början. För man är ju såklart inte ett unikum. Man är en del av dem liksom.
Men tror du inte att det har så här förändrats? Alltså, för jag tycker ändå att det är många tjejer som... Alltså för jag förstår precis vad du menar. Men jag tycker att så här, bland mina vänner... Alltså bland mina tjejkompisar så tycker jag att alla de här är medvetna om det här. Och skulle säga samma saker som jag har sagt här idag. Och jag tycker också att jag själv... lämnar en relation när jag känner att jag tar ett större emotionellt ansvar och att det är liksom, det kommer ju alltid vara ojämställt för att man skulle lura sig själv om man sa något annat, men när det blir liksom mer ojämställt än vad jag tycker att det ska vara, alltså så här, fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Jag tycker att jag är ganska bra på så här, det här är min ideologi, jag vägrar kuva mig på något sätt liksom.
Ja.
Eller tror du att det står liksom 110 andra tjejer där?
Ja, det tror jag. Alltså jag tror att det absolut förändras liksom. Men förändringen går superduper långsamt. Och så måste man också vara medveten om det liksom. Att ens egen krets är bara en liten bubbla liksom.
Du menar att mina kompisar inte resten av världen?
Nej, jag tror faktiskt inte
det. Det här var ju väldigt deppiga nyheter.
Jag är ledsen att behöva be the bearer of bad news. Men jag tror det. Alltså så här, ja, det känns jättetråkigt att vara pessimist naturligtvis. Man vill ju alltid avsluta på en positiv ton liksom.
Mm.
Men jag tror det. Jag tror att förändringen går skitlångsamt. Och en viktig grej vill jag tillägga. Mm. Att jag tror inte att det är för att folk inte är medvetna som de stannar kvar i relationer och gör det här emotionella arbetet.
Mm.
Jag tror att det är helt andra mekanismer Så jag tror att det är liksom ett så pass stort tryck som handlar om många andra saker, som att man ska vara i en lycklig relation,
ja,
eller liksom kvinnors internaliserade sexism och kvinnohat liksom.
Ja,
och just där man ser till mannens behov, och man, jag tycker inte att det är fel, måste jag också framhålla. Jag tycker att det är skitfina egenskaper att vara omhändertagande.
Ja, men det är ju sig. Det som är mänskligt.
Precis, att vara empatisk liksom. Så jag tycker liksom inte att kvinnor ska sluta med det bara
det är
för
de
att en
som
man
ska börja med det. Nej, men man kan väl säga att män är emotionellt underutvecklade.
Ja, jämfört mot kvinnor i alla fall. Men jag tror liksom också att män har väldigt mycket att vinna på att fortsätta upprätthålla den här strukturen. Alltså hur gött att bara ha någon som passar upp på en, som så här frågar en hur man mår, som bryr sig, som anstränger sig, som håller käften om man ber dem hålla käften. Alltså herregud, det är en drömtillvaro.
Som ligger med.
Som ligger med en, som inte gör det om man inte har lust med det.
Ja.
Som bara sätter sina behov åt sidan och är glad för det.
Gör
som det
söker
frivilligt.
Jobb åt den, som säger hjälper. Att det är lugnt när de inte vill ha sex, som säger att det är nice när de vill. Alltså så här,
absolut.
Som man bara är deras perfekta.
Ja, liksom. Men alltså som om man gör allt detta med god min.
Och ja,
man,
men också för att man är ju kär.
Ja, man är kär och man tänker så här, ja, nej men jag mår bra om han mår bra. Alltså jag bara jämför med typ mina kompisar. De skulle ju bara, okej, men fuck you. Om jag bara, nej, nu får du vara tyst för nu orkar inte jag lyssna på dig längre. Alltså, om
ja,
de
det är
fan
få relationer där man skulle kunna bete sig som ett asshole och ha kvar relationen.
Precis, och det är det jag menar. Liksom, att, men man gör det frivilligt. Alltså, nu är det förhoppningsvis få snubbar som liksom ändå är, vad ska man säga, basic schyssta, som säger rakt ut så här, nu är jag trött på att du pratar en massa, var tyst. Men de uttrycker ju det med all önskvärd tydlighet. Liksom, med sitt kroppsspråk, med att de inte svarar, med sin egen liksom, ja, tonalitet. Och som tjej så plockar man ju upp på det.
Ja.
Bara det.
Ja. Ja, nu blev det så att vi pratade väldigt mycket om relationer och emotionellt ansvar.
Mm, men jag tycker att det är talande att det blev så ändå.
Ja, det är verkligen. Det finns mycket att säga om det. Men jag tänker att vi hade ju ett tema som var liksom mer om dating och den grejen. Och det tycker jag verkligen att vi ska prata om en annan gång.
Mm, vi återkommer till det temat.
Stay tuned.
Stay tuned.
Men ja, tack för idag.
Tack för idag. Tack till Oda Studios. Tack till Brenda.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.